till Balkanpodden.
Hej, hur är läget?
Det är fett. Och med dig?
Shumir.
Shumir. Nice. Albanskan sätter sig.
Ja.
Det här fina språket. Jag vill verkligen lära mig det. Alltså för varje dag jag är här så vill jag verkligen lära mig det.
Ja, jag ångrar lite att jag inte från början började ta någon form av kurser eller något. Jag tänkte det, men eller tänkte det var för kort tid. Men nu är jag ju väldigt ledsen att jag inte gjorde det.
Ja, får lära dem till nästa resa liksom.
Exakt.
Men lite förstår man i alla fall.
Det gör man verkligen.
Det är bra. Vad ska vi prata om idag?
Vi hade väl en litet HBTQ-förslag.
Jajamän.
Eller HBTQIA+, om man ska vara helt inkluderande. Vi började ju faktiskt med det här avsnittet för typ 4 avsnitt sen.
Mm.
Och så blev det för luddigt och vi ville veta lite mer, så vi har skjutit upp det. Men nu tycker jag det känns som ett bra läge. På tisdag, alltså om en vecka, så är det något som heter IDAHOT. International Day Against Homo, Trans and Biphobia.
Gud, vilken bra dag.
Ja, så den är inte så stor i Sverige, men i resten av världen så är den, ja, men, firas, eller man ska säga, uppmärksammas ganska mycket. Och bland annat här i Albanien så är den ganska, det är ju klart inte stort, men det är någonting som uppmärksammas av den typen av föreningar.
Okej, du är hur bra som helst. Jag har hört att ni har en väldigt, eller en förhållandevis stark HBTQ-organisation i Tirana.
Alltså på min organisation så finns det en som heter Pink Embassy. Så finns det en till här i Tirana. Sen så vet jag inte om stark är rätt ord riktigt.
Nej, men det är förhållande till förhållandevis.
Ja, alltså den finns ändå och de har, det känns som att de ändå gör ganska mycket bra och har liksom hyfsat, men ganska duktiga och har lite resurser och så.
Ja, har ni något samarbete med dem? Eller ja, de är i er organisation.
Ja, precis. Det är alltså en del av där jag är. Liksom.
Hur fett är inte det?
Det är verkligen grymt.
Ja. Hur jobbar du med dem? Eller är du en del av Pink Embassy?
Nej, det är jag ju inte. Alltså Palmecentret stöder inte just dem. Nästa vecka, i samband med det här IDAHOT, så ska de ha, de kallar det Festival of Diversity. Alltså ett lite motsvarande Pride-festival. Så de har aktiviteter så hela veckan. Och då ska jag tillsammans med mitt här Youth Talk som jag gör varje vecka, där jag pratar med ungdomar.
Mm.
Vi ska liksom göra ett gemensamt projekt, eller vad man ska kalla det. Där jag då ska ha de här Youth Talksen varje dag nästa vecka om liksom HBTQ-relaterade ämnen, kan man säga.
Fantastiskt. Hur har du delat upp, jag antar att du har teman för varje dag, eller hur ser det ut?
Ja, det ska vara, första så ska jag ha lite mer så här värderingsövningar, typ prata lite om varför det är viktigt att prata om och vad det är för någonting och lite så här mer få igång tanken och utmana lite.
Mm.
Sen dagen efter så ska jag ha det större event och ska holländska ambassaden ska visa en dokumentär som heter All and Out, tror jag, om, ja, men, intervjua människor i den gruppen.
Mm.
Och sen ska jag efteråt ha lite mer så här praktiska liksom klargörande. Vad är de olika? Liksom, vad står HBTQIA och så vidare? Vad står det för? Vad är det för sig? Vad är sexualitet? Vad är könsidentitet? Vad är skillnaden? Och sånt där. Och sen lite så här, hur ser det ut i världen? Hur ser det ut i Albanien? Var lite så här grundläggande om det.
Det är jättebra att sprida ordet. För er som lyssnar kanske inte har så jättebra koll på de här termerna. Och då finns ju vi här såklart för att berätta det.
Exakt.
Hur fantastiskt är inte det? Och HBTQ står för homosexuell, bisexuell, transperson och queer.
Exakt, snyggt.
Ja, tack.
Vad har du på IA då?
Det vet jag faktiskt inte vad det är. Du får jättegärna berätta det.
Intersex och asexuell.
Ah. Jag tycker det är så kul att lära mig nya begrepp och så här.
Ja, jag skickade ju en länk till dig. Den kan du ju tipsa om för den som vill läsa mer.
Ja, en snabblänk som heter hbtqkojan.se. Och där står det lite grann om en ordlista helt enkelt på vad kön kan vara för någonting, könsidentitet, till exempel vad en heteronorm är för någonting.
Ja, men det är väldigt liksom basic bara, så det är det man bör kunna.
Men det är jättebra att sprida kunskapen, för jag tror att precis som i Albanien och i Kosovo att okunskapen kring HBTQ som begrepp är väldigt stor tyvärr.
Ja, verkligen, verkligen. Men hoppar in lite på, kontextualisera lite. Hur, har någon koll på Kosovo? Hur ser det ut?
Ja, de första veckorna av praktiken spenderade vi ju i Stockholm för att läsa in oss helt enkelt på hur det ser ut i Balkan lite grann, kolla lite dokument, rapporter och sånt där. Och då kom jag över en rapport som bland annat svenska ambassaden hade sponsrat om gender och identiteter i Balkan, och helt enkelt var ett jättestort dokument. Och då, alltså generellt så är det väldigt konservativt i Kosovo, speciellt på landsbygden. Och de här konservativa värderingarna tillåter inte någon att stiga utanför heteronormen.
Okay.
Och det är ju väldigt starkt även i Sverige, men i Kosovo är det väldigt, fortfarande väldigt tabubelagt att överhuvudtaget prata om sex till exempel. Då kan man ju tänka hur det är om man vill ha sex med någon annan som normen inte tillåter.
Ja, just det.
Så det är väldigt svårt för det första för människor att komma ut här. Det står i rapporten att 50% av de som var med i undersökningen och identifierade sig som HBTQ vågade inte berätta det för sina familjer och sina vänner av rädsla att bli uteslutna helt enkelt från.
Men har du märkt någonting sånt, eller har du pratat med folk sen du kom dit, eller är det bara rapporten?
Ja, jag har försökt och frågat människor som jag känner att ja, men, de är okej att prata om sånt där, för det är ju ett väldigt känsligt ämne. Och då sa de att till exempel, speciellt på landsbygden, att du blir helt utesluten från familjen. Om du skulle komma fram bara att du vill gifta dig med någon från ett annat land, så kan du bli utesluten. Och då kan man ju, då sa de också liksom att om du kommer ut som homosexuell, att det är liksom leva den du är eller välja familjen i princip. Aha, så det är väldigt hårda bud.
Men det är lite som det vi pratade om förra veckan med, när vi pratade om giftermål och det här med pressen från familj och så. Här, fast här är det ännu starkare, såklart.
Exakt. Och det har ju liksom öppenhet att göra också. För jag pratade med min kollega idag och jag berättade att vi skulle göra den här podden ikväll. Och då sa hon att just det här med öppenheten och kunna vara det man är och känna sig bekväm. Det är ju så otroligt viktigt för att kunna liksom leva ut hela sin person.
Självklart. Och för att kunna känna sig trygg.
Ja.
Så att, ja.
Och i Kosovos lagstiftning så är transpersoner inte ens erkända som grupp.
Okay.
Så att kommer du ut som transperson och har problem som är kopplade till att du är transperson, så har du i princip inga rättigheter. Så det är väldigt svårt med det, men generellt är mentaliteten väldigt konservativ i Kosovo, kan man sammanfatta det som. För några år sedan så försökte de fixa en Pride-parad i Pristina, men den stoppades av polisen.
Okej, så de har aldrig haft någon?
Nej, det har de inte. De började liksom med rörelsen, men den stoppades och det blev kravaller. Och sen var det en tidning här i Kosovo som heter Kosovo 2.0. Och de hade en kampanj liksom för HBTQ-rättigheter och homosexuella. Liksom, och de skrev om deras brist på rättigheter i Kosovo. Men de blev utsatta för en attack. Jag tror det var 10 personer som liksom verkligen gick till angrepp mot.
Alltså fysiskt våld. Liksom. Oj.
Exakt, fysiskt våld. Jag vet inte, framgick inte på just på vilket sätt, om de gick in på kontoret eller sådär. Det kanske var nattetid som kontoret vandaliserades, men det var verkligen som ett tecken från några människor att ni kan inte skriva det här. Och då slutade väl tidningen skriva om det. Så att det finns ju en rörelse här liksom under ytan, men den är absolut inte offentlig.
Okej. Ja. Då låter det som att det är alltså lite bättre här.
Ja, snälla berätta, finns det något ljus?
Ja, men allt det här du säger med liksom, framförallt familjer, är ju exakt likadant här. Nu har jag pratat med dem ganska, alltså jag jobbar ju med en sån här organisation, så jag har ju hört ganska mycket om det. Och framförallt en av dem som jag känner ganska bra är en av de första så här öppna gayaktivisterna i Albanien. Så jag har ju hört väldigt mycket så här förstahandskällor om det här. Och då, men de säger ju precis som du säger, att det är familjerna som är det stora hindret. Sen såklart, så här, samhälle, vänner är ett problem, men inte alls lika stort.
Mm.
Dock så finns ju som sagt, det finns två, inte stora men ändå aktiva, liksom etablerade HBTQ-organisationer. De höll första Pride-paraden för, jag tror, 5 år sedan.
Och det har varit varenda år sedan dess?
Ja, och första året så var det, enligt dem så var det typ 15 pers som gick in här, eller de cyklade tror jag. Och massor av folk på sidorna som liksom, ja, men demonstrerade mot att de hade den. Men sen senaste året, alltså bara 5 år senare, så var det typ 200 pers som var med i paraden och ingen som protesterade utan bara liksom hejade på. Så det har verkligen, verkligen hänt mycket på kort tid. Det känns som att de har lyckats ganska bra med någon form av lobbyverksamhet. Sen finns det fortfarande, alltså, sjukt stora problem. Det var en, för typ 3-4 år sedan så var en, tror jag var en politiker på en tv-show som sa om min son var bög skulle jag skjuta honom i huvudet.
Nej.
Och det sänds på liksom nationell tv, det är en politiker som säger det. Så det är ju såklart att det finns ju väldigt, väldigt, väldigt mycket stora problem. Men det, ja, men det är ju verkligen så senaste åren som har börjat blomstra lite med det här. Men jag var också med, jag har varit med några gånger ute på skolor och så med de här, och de har haft, vad ska jag säga, utbildningar med lärare och också lämnat ut formulär som ska kolla liksom hur, till både elever och lärare, hur det ser ut med diskriminering, framförallt då grundade i de här typen av normer.
Mm.
Och då var det framförallt en gång som verkligen förvånade mig, eller liksom chockade mig.
Mm.
När det var lärare som man kan tycka kanske borde vara ändå lite så här, de ska lära ungdomarna om saker, de kanske borde vara lite pålästa och lite kunniga och lite framåt.
Mm.
Men då vägrade de svara på de här formulären för att de sa, det finns ingen diskriminering på grund av kön eller sexualitet, alltså behöver inte vi svara. Och då försökte de säga så här, men om det är så, skriv det då, eller vi vill bara svara. Men de var så här, nej, vi vägrar svara, varför ska vi göra det här, i vår skola finns inga såna här problem, vi vägrar svara på det här, för det är som att ni anklagar oss.
Oj, vilka skygglappar.
Ja, och det är väl liksom, de vill inte tänka på det, det är liksom det lättaste att bara sticka huvudet i sanden och ja, låta några ungdomar må piss. Men då slipper vi ta tag i det, för det är för jobbigt. Nu ska jag försöka, nu ska jag ta ett steg djupare kanske. Mm. Det kanske blir krångligt.
Mm. Vi försöker.
Det som jag ser som en stor skillnad i då, om man tar en form av HBTQ-rörelse här och någon motsvarighet i Sverige.
Mm.
Om man förstår ett förtryck så har man ofta en större förståelse för andra förtryck. Och om man då förstår att den här typen av förtryck grundar sig i liksom, sociala konstruktioner och normer och så vidare. Alltså att det finns en heteronorm, det finns en cis-norm. Om man förstår att det är därifrån som liksom förtryck mot personer som faller utanför det här grundar sig, då kommer man ju också förstå ganska många typer av förtryck och diskrimineringar. Alltså man kommer förstå att det är precis likadant som det funkar med rasism till exempel. Att det finns en vithetsnorm och så finns det socialt konstruerade raser. Eller samma sak med klass och ja, funktionalitet, allt sånt där. Och det gör att förstår du liksom förtrycket mot HBTQ-personer så är det ju oftast också, ja, men man är ofta ganska medveten om de flesta typerna av förtryck som finns och liksom engagerar det mycket.
Har man öppnat en dörr så får man tillgång till fler saker och sen går man vidare till nästa dörr och det kanske är transdörren. Exakt.
Och man har liksom en förståelse för en helhet.
Ja.
Här är det som att, det har ju såklart att göra med att det är mycket kortare tid man jobbat med det, men jag tycker också att det är lite, kritiserar dem lite för sättet de jobbar med det här.
Mm.
Då är det lite mer som att de försöker få folk att förstå att, alltså bara acceptera de små bitarna. Att säga så här, om en man gillar eller vill ha sex med en man, då är det att personen är bög och det är okej. Nu ska ni acceptera det här.
Mm.
Om en kvinna vill ha sex med en kvinna, då är det att vara lesbisk och nu ska ni acceptera det. Och så försöker de få folk att göra det. Och det är ju såklart bra, för det är klart man ska acceptera det. Men
de förstår inte varför de ska acceptera det.
Exakt. Det blir ingen större vidare förståelse. Och sen så här, såklart måste man ju börja någonstans om det är folk som liksom, det ska få folk från att tycka att man ska skjuta personer som inte heter i huvudet.
Mm.
Så klart man måste kanske inte kan börja med en diskussion kring så här poststrukturella teorier kring sociala konstruktioner, det förstår jag också. Men när det kommer till att liksom, de till och med varandra inte riktigt tänker på de här förtrycken. Alltså personen som är gayaktivist kan dra öppet sexistiska skämt ganska ofta. Då kan jag tycka så här, men om du har förstått förtrycket mot dig som inte heter, borde du inte förstå att det är liknande om man är kvinna. Alltså den typen av grejer tycker jag är väldigt märkliga. Jag hade en utbildning tillsammans med honom för Albaniens BRIS, alltså barnhjälplinje. Så skulle vi bara så här, berätta grunderna om vad är HBTQ, alla de här kategorierna, vad är det för någonting, och lite så här, hur det är att möta ungdomar i den gruppen, för sådana som skulle kunna ringa in till dem. Och då mötte jag också på det där, verkligen att de var lite så här, det är för mycket för oss, vi kan inte fatta mer än liksom bög, lesbisk, möjligtvis trans. Sen räcker det. Även då folk som är engagerade vill lära sig mer, har ett motstånd kring det här. De orkar inte ta in det. Det känns som att det räcker liksom. Och det kan säga, det är frustrerande.
Jag har tänkt ganska mycket på symboler på sistone. Och till exempel Pride-flaggan är ju en klockren symbol för HBTQ-rörelsen. Den säger ju så mycket. Man säger Pride-flaggans närvaro i Tirana till exempel. Har du sett Pride-flaggan? Någonting?
Nej, alltså i sammanhang, nej, bara liksom i bland deras bilder, men inte annars.
Nej, för jag tänker, jag jobbade på en mack för 3 år sedan, och då hade vi en kampanj till exempel med Pride-muggar.
Okej. Okay.
Men liksom grejen att folk fick Pride-färgade muggar, var väldigt roligt att dela ut dem, kan jag säga.
Ja.
Men när man liksom kommer till ett sånt stadium att en symbol accepteras och används på det sättet.
Där finns ju också ett problem, alltså när folk använder en symbol i ett kommersiellt syfte. Nu har jag ingen aning om hur den här macken var. Men ibland så kan det ju vara att det kallas ibland pinkwashing. När man använder en sån där, framförallt då, HBTQ-symbol till exempel. Bara för att egentligen för att man vill sälja mer saker, och men utåt visa att vi är bra och stödjer den här rörelsen,
fast egentligen det var kommersiella syften. Liksom.
Eller det finns till och med många högriskextrema grupper som plötsligt blir jättepro HBTQ, för det blir ett sätt att vara anti typ muslimer, för då kan de vara så här, de här, alltså vi vill skicka ut de här i Sverige för de säger att man inte får vara bög. Och då blir det så här, de låtsas omfamna HBTQ-communityn, men egentligen är det bara de hittar en väg att kunna liksom kritisera någonting som de tror är anti-HBTQ-communityn.
Ja, exakt. Ja, väldigt bra reflektion.
Sen är det såklart så att det faktum att ett samhälle, att det liksom, man säljer mer, om man säger så, i ett samhälle genom att vara accepterande för HBTQ är ju liksom ett friskhetstecken för samhället, såklart.
Ja.
Så dit känns som att det är en bit på väg.
Ja, det tänker jag också. Vi får se om man åker till Balkan om 15 år, om det finns Pride-muggar eller...
Ja. På tal om det här med att inte se på stora normer och strukturer. Det här var egentligen det viktigaste jag skulle säga om det, som jag glömde bort förut. Så har de mycket mer av en syn på, i och med att man inte tittar på att liksom det är en konstruktion och allt det här, så ser de också mycket mer som att så här, är du bög, då är inte det bara din sexuella läggning, utan det är alltså väldigt så här deterministiskt kring allt som har med dig att göra. Alltså så här, en bög är på ett visst sätt. Förstår du? Det känner man ju igen att liksom folk tänker, men här är det verkligen tydligt att så här, då ska du gilla vissa saker, då ska du verkligen uppträda feminint, då ska du vara på det här sättet, då ska du vara så här.
Mycket stereotyper.
Väldigt mycket stereotyper. Alltså, och då menar jag även hos dem, för det första alla accepterar inte att man inte, att man inte annars är hetero. Men även de som gör det, liksom, just där som så, de accepterar, de bara förstår att det är så här, och så nästan det blir som en helt egen kategori. Att man liksom, all ens identitet blir liksom det här. Du är, det finns en essens i ens sexualitet på ett helt annat sätt. Alltså, det finns ju en typ av feminism som kallas särartsfeminism. som ofta kritiseras från andra feminister, men som pratar om att så här, de tycker att kvinnor och män är essentiellt olika. Alltså att det finns en skillnad biologiskt, och liksom, kvinnor kommer vara bättre på att typ städa och män kommer vara bättre på att typ köra bil. Så att det man ska göra är att variera upp liksom kvinnogrejerna.
Mm.
Och därav är det feminism, för att man vill ha jämställdhet, men man tycker att kvinnor och män är liksom i grunden olika. Det är som att jag känner att de gör lite samma sak här, att de så här, i grunden är en person som är homosexuell eller bisexuell eller sådär, olika än en person som är hetero och cis.
Mm.
Men det ska vara accepterat. Snarare än att säga att så här, det är liksom ingen skillnad på människan. Det är liksom en liten del av de tusen grejer som är att vara människa.
Mm.
Och att det är en konstruerad del.
Ja, de utgår liksom... Ja, vad intressant. De utgår liksom från att från början att det är helt olika och sen liksom sprider ut sig. Men det kommer ändå alltid tillbaka till att ja, men du är homosexuell.
Mm.
Och därför kan det härledas.
Och då kommer det vara massa saker som är annorlunda med dig. Istället för att se det som en så här, ja, något konstruerat och något mer.
Mm.
Så man utmanar inte liksom heteronormen egentligen. Eller man utmanar inte liksom normen att man ska kategoriseras utifrån sexualitet, utan man utmanar istället det faktum att liksom folk som inte är hetero blir slagna typ, eller diskriminerade.
Mm. Så man försöker mer liksom kompensera något på något
sätt. Ja, precis. Man kommer liksom inte åt grundproblemet, utan bara liksom löser det på ytan, kan man säga.
Ja. Vad tror du skulle behöva göras åt det? Eller bara liksom spontant? Hur bryta ner det? För det är ju så djupa strukturer som föder de här föreställningarna verkligen. Och jag vet att det är en stor det fråga. Liksom, men det, är ju...
det har ju folk kämpat med och liksom förlönat sig 100 år.
Precis.
Men då kanske jag kan göra det i den här podden då, på en minut.
Ja, precis. Jag vill mer väcka frågan för att någon gång
Nej,
så har alltså, det nog varit sig i Sverige också.
Alltså det är ju bara få folk att förstå. Alltså det är ju utbildning alltså, att prata om det. Och att använda, alltså att vara inkluderande i allt, inte bara så här vi gör en lag som säger att det är på ett visst sätt, utan att tänka på alla små grejer. Så hur pratar man, vad gör man, sätter att reproducera normer hela tiden i språk, att alltid utgå från att folk är hetero till exempel, eller att alla är vita i vissa lägen, alltså om man alltid gör det och alla liksom representationer i tv och media är enligt normen, och man alltid pratar om så här, ja, har du någon flickvän då till en man?
Mm.
Då reproducerar du hela tiden som man förväntas vara hetero. Istället för att fråga, har du en partner? Alltså den, och så här, hela tiden den typen av saker. Kalla någon omanlig eller är du bög eller?
Mm.
Den typen av saker. Alltså alla så här, små saker som bygger till slut en stor struktur. Det tror jag är viktigt att få folk förstå det.
Oh ja, och det är så sjukt svårt att ändra sånt där, för att det nedärvs ju hela tiden till yngre. Alltså du... Jag blir lite trött när jag tänker på det faktiskt, för att det tar så lång tid.
Ja, det är extremt. Och det är dags alla såna här kamper med antirasism och feminism och HBTQ-kamper har ju hållit på skitlänge. Och det är ju inget som går att fixa över en dag.
Nej.
Men jämfört med hur det var för 100 år sedan i världen, så har det ju gått jättelångt. Men det är säkert liksom mer än 100 år kvar.
Mm. Precis.
Nu har de ett, det finns ett litet problem också här, i att de två föreningarna är väldigt, typ motverkar varandra lite.
Oh, istället för att se det som konkurrenter?
Så här, ja. Så istället för att så här, vi är de två enda, men kanske färre än 10 personerna i hela Albanien som liksom jobbar med den här frågan, vi borde verkligen gå ihop för det behövs.
Mm.
Så är det istället att de liksom tävlar mot varandra om vem som ska få pengar från liksom andra länder eller andra, ja, men motsvarande Palmecentret, alltså donors.
Mm.
Eller vem som ska få synas i tv eller vem som ska få göra vad. Så det finns en konflikt som liksom verkligen bara är förstör för rörelsen.
Och vilken onödig intressekonflikt. Det är som
extremt.
När pengar blir inblandade så där, så kan det förlora sin kärna liksom, på något sätt.
Verkligen.
Det är väldigt farligt. Vi snackade om ett tag sedan med volontärorganisationer där som bygger på ideella krafter.
Mm.
Och så när till exempel EU uppmärksammar det här, åh vilket bra arbete, så öser de över pengar och så säger de, nu ska ni fixa det här på 3 månader. Det kan ju förstöra en organisation verkligen. Mm. Men att donatorerna också måste ta ansvar för att pengarna inte förstör rörelsens kärna.
Men det finns jag hade något att säga om det här du sa med pengar. Jo, det finns ett problem med att när internationella organisationer ger pengar då till ett Kosovo eller albansk organisation, så ger man ju oftast projektpengar. Och problemet för de här är ju att alla lever då bara på projektpengar. Och då blir det här som du sa, att de får pengar för att så här, på 6 månader eller 3 månader eller 3 år ska ni fixa det här inom liksom ramen för det här projektet.
Mm.
Det gör att det blir väldigt svårt att driva en sån här förening eller en sån här organisation, för att de har liksom inget verksamhetsstöd i grunden. Så de har liksom ingen grund att stå på som de sen kan liksom utveckla, och ibland behövs mer pengar hit och ibland mer pengar hit. Och de måste verkligen så här, jag är anställd i det här projektet och jag har bara pengar för det här, och det blir väldigt, väldigt svårt att administrera det. Och...
Exakt, och det blir väldigt svårt att satsa. Liksom. Det hämmar ju den här glöden som vissa människor har, och så tänker de kanske på ett sätt som att okej, hur vill jag planera min framtid? Och det kan ju vara väldigt, som du säger, konjunkturberoende med sådana här projekt, att de är i 1 år och sen vet man inte. Det kanske svänger i konjunkturen och så sitter man där liksom med en jättebra organisation, men den går inte att driva för att man får inga pengar.
Alltså de flesta organisationer i Sverige har ju också den här typen av projektstöd, men skillnaden är att de har också mer av en så här grundstöd. Men det jag tycker man märker här, jag vet inte hur det är, om du har tänkt på det, att det här med att ha medlemmar finns ju inte en enda organisation som jobbar med.
Nej, det här medlemstänket som finns i, som jag upplevt i Sverige, finns absolut inte här.
Nej, och det är väldigt, jag tycker det är väldigt synd, för att det får ju folk engagerade. Bara att man kan säga att så här, även ibland kostar det ingenting, men bara så här, jag är medlem i den här organisationen, så kommer man ju bry sig mer, känna sig lite mer inkluderad. Det blir ju en starkare kraft, alltså civilsamhället blir ju starkare om man kan säga att så här, vi har det här 7 organisationer med 300 000 medlemmar som tycker det här, än att bara säga vi är här 7 organisationer som typ har 5 anställda var som är här. Det blir ju inte samma kraft i det.
Nej, man tänker så här, vilka representerar ni? Bara, ja, vi är en ekonom här och vi är en assistent och sen jobbar vi för det här. Liksom. Men medlemmarna är ju ofta, det är det som är så schysst med arbetarrörelsen, att medlemmarna liksom är ju verkligen organisationen.
Mm, exakt.
Och det är ju, med min organisation har ju alla förutsättningar för att skapa en sån slags miljö. Liksom. Det är en teaterorganisation i civilsamhället i Kosovo som vill plocka upp människor som tycker om att spela teater, som tycker om att hänga, träffa lite kulturfolk.
Mm.
Och nu efter Schweizresan. Ni
ska ha någon festival eller?
Ja, vi ska hålla en internationell litteraturfestival.
Okej.
Nu till helgen. Polly, Peter. Det är den 6:e festivalen. Så att då kommer det bli litteraturcirklar och läsningar från hela Europa.
Det ska bli, jag har sett att du har postat lite grejer inom, eller sett på Facebook du har postat saker.
Ja, exakt. I en evenemangsgrupp, så att det är jättemycket som händer på organisationen nu. Så det kändes skönt att ta en liten poddpaus från allt mejlande, kan jag säga.
Men är det något tema eller är det bara generellt litteratur?
Det är temat flyktingsituationen i Europa just nu.
Okej, spännande.
Så det kommer bli jättemånga spännande diskussioner. Jag hoppas kunna snappa upp ganska mycket som jag kan ta upp i nästa podd.
Mm, det vore ju grymt.
Ja, för att Balkanrutten är en ganska känd rutt för flyktingar att ta sig in i Europa. Jag tror att det kommer bli väldigt många spännande samtal där. Och just hur författare kan på något sätt hjälpa till och skildra den här situationen. Och skapa förståelse för det första. Bidra till ett bra samhälle helt enkelt.
Ja. Och det behövs ju verkligen mer kunskap och också bara mer... olika vinklar. Jag menar, men också så här, inte bara nyhetsrapportering utan även andra typer av kanske djupare reportage eller böcker eller så här.
Precis, poesi.
Se alla sidor. Ja, poesi.
Ja, som människor kan ta till sig. Så att det är jag jätteglad för faktiskt. Och, men i alla fall på organisationen, att just få in barn i verksamheten, för att Gender Multimedia har haft ett projekt ganska länge som inkluderar barn liksom och spela teater. Och förut så hade de väldigt mycket workshops ute i skolor. Det var något projekt där de satt upp en pjäs som ett kontroversiellt ämne, i det här fallet albaner och serber. Och sen fick barnen i skolan, jag berättade om det i första podden, kommer jag
ihåg,
liksom ändra slutet. Och det liksom föreställer jag mig att jag skulle få vara med om. när jag kom hit. Men nu har de inte det projektet längre. Och det skulle vara så bra att bara skapa en slags studiecirkel. För att det finns alla förutsättningar verkligen på att känna det. Och göra det och få in barn från skolor och ungdomar. Och skapa någon slags verksamhet som... Jag tänker på min verksamhet som jag växte upp med, kvartersteatern.
Ja, just det.
En klassisk arbetarrörelse organisation med liksom så här för att bilda
det i finns livet inte riktigt någon sätt. Det finns ju liksom tankarna kring det, men ingen riktig struktur. Att det samlas liksom inte, det hålls inte kvar. Det är lite så vi försöker göra nu med det här som jag har de här varje vecka. 20 personer kommer varje vecka och så pratar vi om saker och lite utbildning, lite bara så här diskussion. Och problemet är att jag vet att när jag drar så kommer de här troligtvis bara liksom sluta komma och så är det inget, det finns liksom inget, det samlas inte upp på något sätt.
Nej,
det
exakt.
Det blir inget medlemskap, det blir inget vidare engagemang. Det är det som verkligen skulle behövas.
Exakt. Jag tror verkligen på den här kontinuiteten, att komma tillbaka och liksom planera ett år framöver. Liksom, vad vill vi göra då på något sätt? Eller så ha så här, kunna ha visioner och fortsätta bygga på en infrastruktur som växer och finns kvar.
Ja.
Som folk vet om. Det är inte så lång tid kvar i Balkan nu.
Nej, 4 veckor igår för mig. Förrgår.
Ah.
Riktigt sjukt.
Ja, ah, jag åker hem den 3 juni.
Okay.
Så att det är bara 2 veckor. Eller typ 3.
3 borde bli då.
Ja, men det här var jättespännande att prata om tycker jag.
Verkligen. Nu går jag tillbaka till HBTQ-rörelsen. Mm. En sista kommentar jag såg att jag hade gjort. Jag reagerar på att de använder ordet tolerans ganska ofta i sin, liksom, i sin kommunikation och sin liksom, advocacy. Är du med på varför det är problematiskt?
Tolerans, alltså du menar att det är någonting som man tyst accepterar men inte typ deltar i?
Jag vet inte riktigt. Lite så, eller mer att så här,
det är som att det är
om
som
jag tolererar, så här, man kan säga att jag har hög toleransnivå mot alkohol eller hög toleransnivå mot att äta. Min mage tolererar ganska mycket dålig mat till exempel.
Mm.
Då är det att man så här, någonting är dåligt men jag klarar av det ändå.
Oh.
Och om man använder det, det används ganska ofta även i Sverige eller i hela världen. När man pratar om liksom, icke-normpersoner. Alltså här, vi måste vara toleranta mot folk som är i HBTQ-gruppen. Då blir det så här, då har vi sagt i princip att det är någonting dåligt men vi måste tolerera det ändå.
Precis, ordvalet blir faktiskt väldigt problematiskt.
Verkligen.
Ja.
Man ställer sig liksom fortfarande på en sån här hög position och tittar ner på en människa och säger så här, du har inte rätt men nu bestämmer jag här att jag kommer tolerera dig och det är min rätt att bestämma det. Och det blir väldigt mycket, vad förstärker maktperspektivet? Och, ja.
Vad tycker du att man ska använda istället?
Acceptans är bättre.
Det håller jag helt med på.
Man accepterar olikheter. Vi hade också ett tv-test.
Ja, det hade vi.
Har du kollat på någon tv?
Jag har inte kollat på tv, men jag har pratat med människor om tv. Jag har sett lite tv innan också.
Ja.
Väldigt begränsat. Men jag har lite saker att säga.
Ja, men shoot.
Jag har fått en väldigt nära vän här i Kosovo. Så jag har fått komma hem till hennes familj och se liksom... Jag har fått äta middag med dem och de är så himla fina. Och då,
är någon på jobbet brukar... där?
Ja, precis. Mm. Och då brukar tv stå på ganska ofta. Jag kommer dit. Det är liksom, så jag har reflekterat över det innan. Det är som att det inte är riktigt ljud. Och liksom, men den tvn bara står på. Ingen kollar på den, men den står på. Aha. Och då frågade jag nu inför den här veckan vi var hemma och sen. Och då kom jag tänka på det, för tvn står på igen. Och då sa hon som att ja, men det är bara bullshit på tvn ungefär. Och att man har på den i bakgrunden. Och då väcktes det någonting i mig som tänkte att tvn här är radion hemma. Att den bara liksom står och tuggar lite grann.
Ja, kanske typ. Framförallt som radion var...
Förut.
Förut. Alltså inte, nu är det väl inte så, men för bara kanske 15 år sedan. Eller så här, om jag är på landet med mina föräldrar, då är ju radion alltid på. Och så är det liksom ingenting. Men det bara hörs lite.
Precis, den bara står i köket, liksom, tuggar lite grann. Och det är samma, liksom, vi kollar på någon... Ja, precis som hemma i Sverige så finns det så här skrattretande tv-shower. Liksom, och det finns någon här som försöker vara någon motsvarighet till någon amerikansk tv. Ja, men typ så här, lite Ellen Show.
Mm.
Och det är ju bara patetiskt. De skulle spela någon boll liksom, i studion och publiken hade jackor på sig. De såg inte alls bekväma ut och det var bara kaos. Och hon, min kollega sa ju det, bara skrattade liksom åt det där. Bara, ja, men det där är ju bara... Det är bara skit, ungefär.
Jo, men det verkar som att det är... Jag kan tänka mig att det inte produceras så mycket Kosovo-tv. Kanske ganska mycket samma som här.
Ja,
men exakt. Nu jag frågade faktiskt en... Min kollega berättade vad det var för program och hur det funkar på tv.
Mm.
Och så frågade jag om det var så här... Det låter ju som att det, liksom, det är till för att bara utfyllning. Och då var hon så här... Ja, exakt. Det är precis så är känslan. De vill bara liksom... fylla ut, för det ska vara någonting på hela tiden. Men de har egentligen inget, inte så mycket kvalitet, men det ska vara just det här, men som du säger, det ska bara stå i bakgrunden och vara någonting.
TVn är tugget liksom, och så frågar en fredagsmys liksom. Och, nej, inget sånt. Folk samlas aldrig vid TV tillsammans. Nej, i alla fall inte.
Min kollega sa ändå att det var så här, det hände som vilken ändå var att man sätter sig på kvällen och liksom. Det är inte heligt på fredagen, men det är ändå så att man kan titta tillsammans och liksom samlas lite.
Mm.
Men är det likadant i Kosovo att det är också på varenda restaurang en tv?
Alltså typ så här kafé-restauranger som man bara går in och tar typ en snabb macka på, de har alltid en tv.
Ja.
Jag vet inte. Nej, det är sant. Det är mycket tv och nyheter här.
Men även på ställen som känns lite så här, ska vara lite moderna och hippa. Så är allt liksom inrätt på ett schysst sätt och så här. De har tänkt till och så sitter den där tvn som är gammal och som visar något så här. Något intetsägande, antingen liksom någon nyheter som bara snurrar eller något intetsägande talkshow eller vad det nu kan vara.
Ja, men du, jag har sjukaste exemplet här. Det finns en, det är faktiskt crazy. Det är på en väldigt fin restaurang som ligger mitt på Storgatan här i Pristina. Så går man ner i källaren där och sätter sig liksom och ska beställa något. Schysst risotto eller någonting. Och så kollar man liksom bakom axeln. Och så är det en stor skärm där det är någon gammal modevisning som bara snurrar och snurrar. Och det är så här, ja men, kvinnor obviously som liksom bara går där liksom och visar upp kläder. Och det var det andra gången jag var där också. Och det är så här, det var samma film.
Men det är så himla konstigt.
Ja, det var jättekonstigt. Och den hade inte alls behövt vara där. Nej. Och sen att de spelar så jätteledsen kärleksmusik till det gjorde ju saken ganska rolig liksom. De bara säger okej.
Men jag tycker det låter som att eller din reflektion om att det är lite som radion tror jag stämmer ganska bra.
Mm.
De berättade att när tvn kom så var det verkligen så att ingen hade tv. Det var jättedyrt och svårt att få tag på och sådär. Och det var ju bara då 30 år sedan kanske här.
Mm.
Då var det som att det var en stor grej och folk liksom samlades, det sändes bara tv 2 timmar om dagen, så då samlades med hela kvarteret hem hos en familj som hade tv. Men sen dess så det finns liksom inte.
Men det hann inte förankra sig så mycket kanske?
Nej, precis.
Det rann ut i radiosanden liksom.
Ja, men exakt. Och att det är mycket liksom allt som visas när de berättade vad det är för program och så var det ju mest alltså inköpta koncept, alltså så här amerikanska och italienska som görs om på albanska i det här. Alltså alla så här Idol och vad det nu kan vara. Vad heter allting? Masterchefer och allt möjligt. Ja, eller typ såpoperor och sånt som görs om. Voice och allt möjligt.
Wow. När vi pratar om HBTQ så ska jag verkligen berätta en superbra sak som har med radion att göra. Det finns ett radioprogram på en privat station här. Och på måndagar klockan 8 på kvällen så är det en talkshow, eller vad säger man? Ett radioprogram om HBTQ-personer. Jaha. Av HBTQ-personer. Som pratar om sjuka saker man kan vara med om. Hur liksom verkligen nu resa medvetenhet och bidra till acceptans. Så jag var jätteförvånad att det var en privat station. Och tydligen är det här projektet sponsrat av Palme.
Ja, eller så är det just där folk kan vara.
Ja, Exakt, från mitt svenska perspektiv så var jag förvånad över det.
Ja.
Men här, men det är en helt annan liksom, kontext. För att i Sverige då skulle det vara så här uppenbart på P3 eller P1.
Ja, exakt.
Inte alls på Rix FM eller någonting. För att där spelas bara musik. Och tydligen sponsrar Olof Palme det projektet.
Okej.
Fick jag veta, det är roligt.
Bra av dem.
Ja. Så det är väldigt bra. Och det är ett nytt koncept.
Något form av steg. Det har ju alltid varit lite, har inte alltid radion ganska ofta varit en sån här, det är liksom ett bra sätt att kunna sända lite kritik, eller vad man ska säga.
Ja. Inte,
liksom via radio, det har ganska ofta i historien varit så.
Det stämmer, det blir en sån här pionjär liksom, man behöver inte,
man, men man syns inte anonym. Till exempel, så man behöver inte utsättas för liksom kanske öppen diskriminering eller att man blir liksom nedslagen på gatan.
Mm.
För att det är bara en radiostation som ingen kan lokalisera.
Exakt. Det, är ju, det kanske är där det börjar. I radion.
Ja,
och i podden.
Och i podden, såklart. Det, vilket i och för sig är semiradion. Men,
ja, exakt. Det är så kul när jag ska förklara vad en podd är för någonting. Jag bara, ja, det är typ som radio. Fast, nej, det är typ en lång musikfil. Hur ska man beskriva det?
Ja, inspel, ja, jag vet inte.
Väldigt radio. Bra format i alla fall.
Ja, det är ju extremt bra.
Men du?
Vi har väl kanske två avsnitt kvar.
Ja.
Har vi något mer vi vill testa?
Kanske. Vi har väl inte testat eller pratat så mycket om maten.
Jag tänkte också på det precis.
Ska vi testa inte... maten? Eller mer, vi har ju testat den i 3 månader nu så att vi kan ganska mycket om den.
Jo, men vi kan väl ta lite mat och kanske kulturen kring mat också. Så här. Hur är det viktigt med mat? Hur äter man? Liksom, sådana där saker. Grymt. Nu har vi pratat skitlänge.
Ja, jag ser det.
Ska vi säga tack och hej?
Ja, det tycker jag. Vi bestämde ju, pratade om maten och bla bla. Så att det, det är fixat. Ja, men svinbra.
Vi
ses och hörs.
Tack för att ni har lyssnat. Tack Palmecentret ABF kan vi väl säga igen.
Ja, det tycker jag är lätt. Tack så mycket för att vi får möjlighet att göra den här podden.
Ja, det är skick. Vi hörs snart.
Det gör vi. Ta hand om er.
Without examples, without models, I began to believe voices in my head that I was a freak, that I am broken, that there is something wrong with me, that I will never be lovable. Years later, I find the courage to admit that I am transgendered and that this does not mean that I am unlovable. So this world that we imagine in this room might be used to gain access to other rooms, to other worlds previously unimagined.